bör nu ha någon slags planer på den här processen. Före förhandlingarna börjar vapenstilleståndet och fredsförhandlingarna. Vi måste liksom ha så att säga skin in the game.
Europa står inför en utmanande tid. USA kräver att Europa ska sköta mer av sitt eget och Ukrainas försvar. Och som ni hör är det inte bara USA som säger det här. Också vår egna Alexander Stubb pratar i samma banor. Stämmer det att Europa har misslyckats med sin uppgift att skydda sig självt och Ukraina? Och vad krävs av Europa för att bli starkare? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Och den kommande kvarten ska vi reda ut Europas säkerhetspolitiska roll tillsammans med Malena Brits, som är docent i statsvetenskap på Försvarshögskolan i Stockholm.
De europeiska krismötena avlöser varandra just nu. Det amerikanska utspelet om att Europa inte ska få vara med i fredsförhandlingarna om Ukraina har verkligen skakat om.
Förra veckan ordnades säkerhetskonferensen i München. En världsledande konferens som i år främst fokuserade på Rysslands krig i Ukraina och USAs försök att stoppa det. Samtidigt som USA vill se fred i Europa vill de också att Europa tar större ansvar och satsar mer på försvaret. Som SVTs USA-korrespondent Fouad Youssefi sa, eran där USA och Europa står nära varandra är över. Malena Brits, USA säger att Europa har varit för passiva. Stämmer det?
Ja. Jag tänker att den här frågan behöver vi sätta lite grann i ett historiskt perspektiv för att förstå vad som händer nu. Och då är det så att USA har ju ända sedan andra världskrigets slut varit en viktig garant för fred och säkerhet i Europa. Och ända sedan andra världskriget tog slut och NATO bildades, som NATO har ju varit den huvudsakliga organisationen för att skydda de, inte alla länders Sverige och Finland till exempel har ju inte varit medlemmar i NATO så länge, men många andra europeiska länders gränser, territorialförsvaret. Så att allt som de europeiska länderna har tänkt kring sitt eget försvar har hela tiden haft det här i bakhuvudet, i bakgrunden, att USA är den yttersta garanten helt enkelt för europeisk säkerhet. Och så har det ju varit sedan andra världskriget tog slut. Och sen under när kalla kriget tog slut och det blev en sorts spänningarna släppte i Europa helt enkelt. Och de europeiska länderna började nedrusta och tänkte att de kanske inte behövde så mycket försvar därför att Ryssland uppfattades inte då som ett hot. Så har man ju ändå fortfarande haft USA med sig.
Mm.
Och sen precis innan 2014, innan Ryssland annekterade Krim 2014, då hade USA börjat prata om att de ville flytta trupp från Europa, att de ville minska sin militära närvaro i Europa därför att de behövde sin militär på andra ställen. Obama pratade om pivot to Asia, alltså att USAs säkerhetsintressen, de flyttades från Europa mot Asien.
Jaha.
Så det här egentligen så är den amerikanska signalen att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet, det är ingen ny signal.
Mm.
Det är bara att den ser väldigt annorlunda ut. Och det som hände då 2014 efter att Ryssland hade annekterat Krim, det var att USA ändrade sig lite och stannade kvar i Europa. Att flyttade inte hem så många trupper som man hade planerat.
Ja.
Så att jag brukade säga då, där ungefär 2015, att ja, nej, men vi kan ju tacka Ryssland för att USA fortfarande är kvar i Europa. Hade det inte varit för det ryska agerandet i Krim och annekteringen av Krim, då hade USA redan lämnat Europa när någon gång efter den andra halvan av 2010-talet.
Mm.
Så det är lite grann bakgrunden här.
Ja.
Och sen har ju då Trump drivit en ännu mer isolationistisk linje, kan man säga. Där han tydliggjort då redan under sin förra presidentskap att nej, men Europa måste ta ett ännu större ansvar, och Biden påpekade också det. Så att själva den signalen i sig är ingen ny. Men däremot så är det ju mer drastiskt nu. Och det de europeiska länderna kanske inte har gjort, det är att de kanske inte då har uppfattat tillräckligt tydligt den här signalen tidigare. Och förstått allvaret i den. Att okej, okay, amerikanerna menar allvar. De vill faktiskt inte ha så stort ansvar för Europa längre. Även om Ryssland är mer aggressivt. För den första av de här signalerna kom ju under en period när Ryssland inte uppfattades som aggressivt.
Ja.
Så att på så sätt så har ju Europa då, ja, på ett sätt kan man säga, varit för passiva. De europeiska länderna har inte förstått allvaret i den här signalen. Och att även om Ryssland blir mer aktivt så vill inte USA satsa lika mycket på försvaret av Europa längre som man gjorde tidigare då.
Mm. Vad beror det på att Europa har spelat en så passiv och nästan förminskad roll säkerhetspolitiskt?
Ja, men det har ju varit att alltså många, som jag var inne på, många länder i Europa har varit medlemmar i NATO, och i NATO så har USA har ju varit den starkaste militära makten helt enkelt.
Mm.
Så att, det är att Europa har ju då ända sedan andra världskriget slut accepterat att den stora riktiga militära muskeln, den finns i USA. Och den kan man, den finns som en sorts backupkraft att dra på helt enkelt när de egna militära musklerna inte räcker. Och sen ska vi också komma ihåg att i den då efter andra världskriget, i det här så ingick det ju också att Tyskland inte skulle vara en stark militärmakt. Det var ju också ett villkor.
Ja.
Vilket man nu förväntar sig någonting annat av. Och det är ju en svår politisk process för Tyskland att genomgå den här Zeitenwende som de pratar om. Att de ska ändra sin inriktning i sin säkerhets- och försvarspolitik och faktiskt använda, eller möjliggöra att använda de militära muskler som de har. För de har ju en försvarsmakt och så, men utgångspunkten har ju varit att de inte ska få använda den.
Mm. De europeiska makterna fick sig nog en kallsup i München förra veckan och direkt satt de igång för att försöka hitta en lösning. Under tisdagen meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU bidrar med 135 miljarder euro till Ukraina, varav 52 miljarder går till försvaret. På samma gång börjar diskussionen om Europa borde skicka fredsbevarare till Ukraina gå het. Där har Europa ingen gemensam linje, utan Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är ganska öppen till det, medan Tysklands förbundskansler Olaf Scholz tycker att det är allt för tidigt för att säga. På hemmaplan säger försvarsminister Häkkinen att vi ska ha is i magen när det gäller att skicka fredsbevarare till Ukraina. I måndags befann sig dessutom en del europeiska ledare i Paris på Frankrikes president Emmanuel Macrons inbjudan.
Leaders from Europe and the UK arrived in Paris on Monday for emergency talks convened by Emmanuel Macron. The French president called for the meeting at the last minute.
Målet där var att signalera en enad front och att man tar det här på allvar. Malena, tycker du att de lyckades med det här?
Ja, så där får man väl vara lite ärlig. De kom ju ut och sa lite olika saker efter det.
Mm.
Tyskland tycker att det är för tidigt att prata om trupp på marken, medan Storbritannien vill visa USA nu att vi är beredda att satsa. Självklart kan vi skicka trupp på marken. Polen har tidigare sagt och säger fortfarande att de kan inte skicka trupp på marken, för de behöver sina trupper hemma för att bevaka sin egen gräns. Däremot kan de stötta Ukraina på andra sätt. Så att, lite spretiga signaler, men det handlar ju också om, tänker jag, att man inte har kommit så långt än i vad säkerhetsgarantier innebär. Och det är ju också en dialog som man kommer behöva ha med USA. Vad i deras värld är säkerhetsgarantier? Därför att där är ju också flera som gör klart, både Storbritanniens premiärminister och andra som gör klart att även om man skulle få till ett vapenstillestånd och att det på något sätt skulle övervakas av europeiska trupper på marken, så behövs det ju ändå stöd från USA fortfarande för att det här ska bli trovärdigt. Och här är det ju en jättesvår balansgång, tänker jag, i relationen till Ryssland. För de vill väl nog inte ha massa europeiska trupper på marken i Ukraina. Varför skulle de vilja det? Så det är väldigt tidigt fortfarande i de här försöken att få till. Alltså själva fredsförhandlingarna har ju inte ens börjat än. Utan nu är det ju dialoger som förs om förhandlingar och om ja, lite grann så här, att skicka tydliga politiska signaler vad olika aktörer skulle kunna tänka sig få ut av sådana förhandlingar helt enkelt.
De europeiska ledarna var inte de enda som träffades i början av veckan. Rysslands och USAs utrikesministrar satt sig nämligen ner tillsammans under tisdagen i Riyadh i Saudiarabien. Och Ryssland var tydliga med att Ukraina inte var inbjudet. I alla fall till det första samtalet. Det handlar inte om officiella fredsförhandlingar, men den symboliska betydelsen är ju ändå stor. Malena, vad betyder det när Europa och förstås Ukraina exkluderas från Rysslands och USAs samtal?
Alltså, i en utgångspunkten av att vi trodde att vi levde i en regelbaserad världsordning och att det som kriget som pågår i Ukraina är ett ryskt aggressionskrig som bryter mot internationell rätt, så är det ju jätteallvarligt att USA tänker att de ska göra upp det här lite grann med Ryssland och se om man kan påbörja fredsförhandlingar utan att Ukraina får vara med. Det sänder helt andra signaler i det internationella systemet. Signalen som det sänder i det internationella systemet, det är ju att stora länder, det är de som bestämmer. Och att internationell rätt är inte viktigt längre. Den regelstyrda världsordningen som alla vi som bor i små stater verkligen uppskattar, den får sig en rejäl törn helt enkelt här. Och det är frågan om i vilken omfattning den kommer finnas kvar om Trump fortsätter bete sig på det här sättet. Så att det, från småstatsperspektivet så är det ju väldigt allvarligt.
Och vilka steg bedömer du nu att Europa skulle behöva ta rent praktiskt för att få sitta vid bordet när det förhandlas om fred?
Ja, det första steget, det är ju lite grann det som Macron gör nu. Det handlar om att tydligt tala om för USA att det här är någonting som Europa, USA och Ukraina gör gemensamt. Att det är vi har ett gemensamt intresse här i de här förhandlingarna. Att USA, liksom, USAs intressen sammanfaller med Europas. I de här, och det är ju i det väldigt korta perspektivet. Det handlar ju om idag och imorgon och resten av den här veckan. Men i ett lite längre perspektiv så måste man ju tydligt visa att man har ett erbjudande, eller man ska säga, till Trump. Att om det nu blir ett vapenstillestånd, vad kan Europa bidra med? Och då tänker jag att då måste ju EU ha en roll att spela här helt enkelt. Det handlar ju både om att integrera Ukraina ännu närmare i EU, men också om att EU har ju en vana att ha internationella insatser. EU har redan en insats som är relaterad till Ukraina. Så att det handlar om att helt enkelt formera dem och att tydliggöra att jo, men vi kan ta både ett militärt och ett politiskt och ett ekonomiskt ansvar.
Europas öde avgörs nu, sa historieprofessor Henrik Meinander till Hufvudstadsbladet på tisdagen och syftar på om Europa kommer att lyckas hitta en enad front eller splittras. Malena, håller du med om att det är Europas framtid som är i vågskålen just nu?
Jo, men på ett sätt så det handlar ju om precis som det som jag var inne på. Alltså, är det så att USA nu håller på att vända Europa ryggen helt och hållet? Eller är det så att USA fortfarande kommer stötta Europa? Och det är väl den frågan nu som är jätteviktig för europeisk säkerhet överhuvudtaget. Så på så sätt så, ja.
Tack Malena. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Malena Brits som är docent i statsvetenskap på Försvarshögskolan i Stockholm. Det här avsnittet spelades in under tisdagen och det kan ha kommit uppdateringar sedan dess. De senaste nyheterna hittar du i Yle-appen. Gör också en vända via Yle-arenan och lägg till oss i din lista där. Vi finns med ett nytt avsnitt varje vardagsmorgon. Max Salomaha, ljudmix och producent är Lukas Dahlström.